Rio Radio 98,9 FM. Klockan är 19:00. Nu lyssnar du på Skolan för alla med programledare Jason Chen. Vi vill på ett konkret sätt hjälpa till att skapa en integrationsprocess i skolan. God kväll, nu lyssnar du på Skolan för alla på kanal 98,9 FM här i Uppsala. I veckans program kommer ni höra en liten intervju som jag har gjort med universitetslektor på Uppsala universitet. Och han heter Ola Söderberg. Han jobbar eller forskar inom immunologi, genetik och patologi. Då lyssnar vi på den här intervjun. Ja, jag sitter tillsammans med Ola Söderberg, universitetslektor vid Uppsala universitet, biomedicinsk centrum här. Då ska vi ha en intervju om lite vetenskapligt den här gången.
Tack. Hej Ola.
Hej.
Så kan du presentera dig själv?
Så jag heter Ola Söderberg och jag jobbar här på BMC. Jag har jobbat här som forskare nu i, ja, kan det vara snart 20 år eller så här. Mm. Och det är ett kul jobb. Så det roliga med jobbet är väl den här kreativa sidan och nyfikenheten. Man får utlopp för sin nyfikenhet och kreativitet. Så det är ett kul jobb som jag inte har någon aning om när jag är liten, att det överhuvudtaget fanns något sånt här.
När började du att ha det här planet att jobba som forskare eller inom det här området?
När jag var lite hade jag ingen aning om det här. Och sen så, jag gick gymnasiet och sen efter gymnasiet började jag jobba på fabrik. Jobba som regimerad bildäck och byggjobbare och sånt. Men så hade jag alltid tyckt att kemi och biologi var roligt. Så massa kompisar började plugga vidare på universitetet. Jag hade ingen aning vad det innebar. Men sen så tänkte jag, varför inte? Så jag sökte till kemistlinjen i Uppsala och började plugga här och sen bytte jag till biologi. Och jag tyckte verkligen att det var mer och mer spännande det här. Och sen när jag var klar med grundutbildningen så började jag doktorera. Och det ena leder till det andra. Ju mer man går in i ett ämne, desto mer spännande blir det. Så på den vägen har det gått.
Så man ser inte direkt kombination mellan tidigare jobb och det som du jobbar med just nu?
Ja, jag har jobbat som diskare på bageri och fiskfabriksarbetare och diverse jobb. Men det här att liksom ha något jobb där man liksom verkligen får utlopp för sin nyfikenhet och att förstå hur celler fungerar och vad som går fel i sjukdomar, det är verkligen spännande.
Mm. Och vad läste du för program på gymnasiet?
Jag läste teknisk, 4-årig teknisk.
I det här biomedicinska centrum så har vi otroligt många spännande projekt som pågår. Mm. Och i din forskningsgrupp så har du någonting som du kan berätta för våra lyssnare?
Så det vi jobbar med i min grupp är att försöka ta fram nya metoder för att kunna se vad som händer i en cell. Se hur olika signalvägarna går i en cell och hur celler samtalar med varandra. Så att vi försöker ha fram nya metoder för att kunna titta på det här i mikroskop och se hur det ser ut i enskilda celler för att förhoppningsvis förbättra förståelsen för vad som går fel i cancer och kanske hjälpa till att hitta bättre behandlingar längre fram. Så det är ena biten. Sen så försöker vi också hitta metoder för att kunna göra diagnostiken billigare för tredje världen att kunna ha billiga, enkla och känsliga analysmetoder för att kunna detektera sjukdomar som malaria, HIV och sånt. Mm. Gör någonting för att kunna hjälpa de fattiga länderna som inte har råd att ha riktigt dyra utrustningar. Mm. Och sen så är det de metodutvecklingarna är ungefär hälften av vad vi gör. Sen hälften av vad gruppen jobbar med är att försöka tillämpa de här då i olika projekt, framförallt olika typer av cancer.
Mm. Hur går det här projektet just nu då?
Jag tycker det går jättebra just nu. Det, Men det är ju alltid små pusselbitar. Man lägger en pusselbit och sen måste man lägga nästa pusselbit. Och sen kommer kanske någon forskargrupp i någon annan del av världen lägga den tredje pusselbiten. Så att det är som ett stort pussel som hela världen hjälps åt att bygga tillsammans.
Mm. Och hur ser den här forskningsgruppen ut?
Just nu så har jag en liten grupp. Vi är väl 4-5 personer. Mm. Så hälften postdoc och hälften doktorander. Så har vi någon masterstudent också som är här och arbetar. Så att, men det är också så att folk kommer att gå. Så att doktoranderna här ett par år och sen går de vidare i sin karriär. Och postdockarna är också här ett par år och sen går de vidare. Så att det kommer hela tiden nytt folk och de slutar och fortsätter att göra karriär på andra delar, i andra delar av världen.
Mm. Men du fortsätter med det här hela tiden?
Ja, så att, och det kommer jag att göra många, många år framöver.
Mm.
Men så det är roligt. Och sen är det ju, vi har ju mycket samarbete med labb runt om i världen. Så att det är ju som en, det är som en stor internationell förening då med olika forskare. Man hjälper varandra och mejlar varandra och har samarbetsprojekt. Så att det är...
Men hur fungerar det här forskningen? Alltså, när du har några studenter för några år och när de har tagit examen eller slutat här, och hur funkar det med den här fortsättningen?
Så ofta hittar de att de fortsätter. Man jobbar, det finns ju två val ofta, att man kan välja att fortsätta inom akademin och jobba som forskare och kanske som lärare. Och då många av dem åker utomlands och åker till andra labb och fortsätter där. Eller kan man börja jobba i industrin. Så många, en del har gått över till läkemedelsföretag eller biotechföretag och jobbar där då.
Så det är inte bara studenter som var med i den här gruppen?
Så att de är ju studenterna med hos mig. Mm. Men sen så blir de ju klara och då fortsätter de ju i sina karriärer. Mm. Så att de går åt alla möjliga håll. Och många kommer ju utifrån, så vi har många utländska studenter som kommer hit och är här några år och sen så går de, åker de hem till sina hemländer eller vidare till något annat land.
Och vad har du för bakgrund? Alltså, jag menar det här tidigare studie. Har du redan studerat inom det här bioteknik? Eller?
Så de flesta har ju läst någon sån här universitetsutbildning, eller då måste de ha läst någon universitetsutbildning, så de måste ha grundexamen från universitetet då, någon kandidatexamen och sånt.
Och i vilka program?
Så det kan vara lite olika, det kan vara ingenjörsprogram eller kemi, biologi, eller det skulle även kunna gå med läkarprogram och apotekare, och det finns ju, så det finns mycket att välja på, för att vi har vi jobbar ganska brett med många olika frågeställningar, så att olika kompetenser är alltid bra. Så att det är bra om folk har olika bakgrund.
Mm. Och sen kan man samarbeta med varandra då.
Mm. Mm. Och det är bra att man, då kan man ju lära varandra. Om alla har olika bakgrund så kan man ju lära mer av varandra än alla likadana. Så det är en fördel.
Och just nu har i den här gruppen så har vi studenter som är från olika länder.
Ja, jag har, som det är nu så har jag, måste tänka efter, jag har tre svenska, en bulgarisk och en fransk och en kinesisk.
Mm.
Så det är ganska blandat.
Mm. Hur känns det när du har en forskningsgrupp som är mycket internationell?
Jag tycker det är roligt att man lär sig av varandra, man får förstå sig för andra kulturer.
Mm.
Och ibland så blir det såklart lite förväxlingar med språkförväxlingar och sånt, men ofta är det bara roligt att man läser varandra, och man ser också på sig själv att alla tokiga saker som vi svenskar gör som vi inte tänker på.
Mm.
Så det är lite kul att få hur en utomstående ser på hur vi beter oss och sånt, och det kan vara ganska nyttigt.
Mm. Ja, kan du berätta lite mer om det här projektet?
Ja, så det vi gör är att vi försöker... Vi studerar proteiner, att proteiner är de delar av cellen som de utför de olika handlingarna, eller vad man ska säga, olika funktioner i en cell. Så att om man vill titta på hur en signal går i en cell, så går den via proteiner, binder varandra, och när de binder varandra så förändras de lite grann. Så för att kunna se det så använder vi antikroppar för att binda in de här proteinerna. Och antikropparna kan man ju inte se när man har bundit in en protein, så att vi måste ha sedan någon ett sätt att få en signal som vi kan se i mikroskopet. Och då använder vi DNA-strängar som vi har kopplat, som vi bundit fast till antikropparna. Och de kan skapa, då kan man, de kan kopiera varandra så att vi får massa kopior. Och så kan man göra dem då självlysande, så får man en ljussignal där proteinet fanns, eller proteinerna band till varandra. Så att vi försöker använda det då, vi använder antikroppar för att binda in proteiner, så använder DNA som ett verktyg för att få en signal vi kan se i mikroskop.
Mm.
Så att fördelen med att använda DNA är att det finns så många enzym som kan kopiera DNA och kan klippa DNA och klistra ihop DNA och kopiera. Så att vi använder alla de här olika enzymerna för att få DNA-strängarna att göra det vi vill. Mm. Och då har vi gjort dem, satt på så här fluorofor, det är självlysande molekyler. Mm. Och då bygger man ihop massa sådana DNA-strängar, så då blir det en väldigt stark, starkt ljusprick då. Så att ofta försöker vi skapa att varje molekyl som vi skapar då består av kanske 100 till 1000 olika självlysande molekyler.
Mm.
Och då blir de ganska starka. Så det, om man jämför att nu har det varit så här att förra årets Nobelpris var ju för högupplöst mikroskopi. Men den är ju väldigt, och då kan man ju se ner till väldigt små avstånd. Men det krävs ju också väldigt dyra instrument och folk som verkligen kan de här, sköta om de här instrumenten. Så vad vi gör är att vi försöker hitta på andra sätt att se samma saker utan att ha de här riktigt dyra instrumenten. Så då använder vi de här molekylära trixen då för att få en signal som är så pass stark. Så jag brukar jämföra att om man ska se något som är långt borta, då måste man ha en kikare. Om man är långt ute på havet och ska se var land ligger. Alternativet är förstås att ha ett fyrtorn istället som är väldigt ljusstarkt, och då ser man åt vilket håll land ligger. Så att om kikaren motsvarar mikroskopet, så motsvarar våra tricks just det här fyrtornet.
Mm. Så hur kommer det här forskningen komma till den här användning som vi kan ha kanske på sjukhuset eller på andra området som man kan använda det, den här tekniken då?
Så jag tror att än så länge så bygger på diagnostiken mest på att titta om ett protein finns där, eller man kollar om hur DNA ser ut, vilka mutationer det finns exempel. Men att kunna förstå hur celler svarar på sin omgivning, svarar på signaler, då måste man titta på protein-proteininteraktioner. Och det finns inte många bra metoder för att kunna göra det här i celler och vävnader. Så att jag tror att de här metoderna vi bygger upp nu kommer inom kanske 5-10 år att ha en stor användning inom rutindiagnostiken.
Mm.
Så att, men det tar ju ett tag från den här basala forskningen till att man kommer till en produkt som kan användas.
Mm.
Men redan nu så börjar andra forskargrupper i världen använda de här metoderna vi har hittat på. Och så det ser lite lovande resultat. Mm. Finns det lite överallt.
Ja, har du lite aning om hur kommer det se ut som en produkt? Alltså?
Så att det finns produkt nu att köpa. Det finns ett så här litet företag här i Uppsala som heter Oling som gör de här produkterna vi utvecklar, som de gör och säljer. Så att det finns ju produkter att köpa. Men sen är det att de måste hitta bra tillämpningar inom medicinen, där man ser att det har en att de resultat man får är relevanta för att kunna bestämma vilken behandling en patient ska få eller sånt. Så att, och då måste man göra de här stora studierna först och se vilka signalvägar är aktiva, vilka celler och kan man gå in med droger som påverkar de här olika signalvägarna. Så att det här, och det kommer ta, då måste det lite medicinsk forskning först för att se att om våra metoder kan hjälpa till att fatta bättre beslut. Och så småningom då, liksom, när den biten är gjord, så kommer det kunna användas mer rutinmässigt.
Mm. Ja, det låter jättespännande.
Ja, det tycker jag också. Mm.
Har vi andra projekt här på BMC som också känns spännande?
Ja, alltså, det är så mycket. Liksom. Det är svårt att liksom veta vad...
Mm.
Det finns jättemånga fantastiska forskare här i Uppsala. Och, så att... Det som man kan säga liksom att forskningen som ett yrke tycker jag är något som man kanske kan rekommendera till yngre studenter. Liksom, det här är en möjlighet som jag inte visste fanns när jag var liten, men det är ett fantastiskt roligt jobb. Man kommer till jobbet varje dag, man vet inte vad som kommer hända idag. Och, så det är någonting som jag kan rekommendera om man, har, om man tycker det här låter spännande.
Ja, men ibland, eller vanligtvis så tar det väldigt många år fram tills man får ett resultat till användning. Då.
Mm. Men det är det som, det gör inte så mycket, det är det roliga på vägen. När man hittar varje liten ny grej man hittar är liksom roligt. Det är som, man kommer till jobbet och så vet man inte om det kommer funka eller inte. Och när det funkar blir man jätteglad. Och det gör det såklart inte de flesta gångerna. Så att de flesta gångerna misslyckas i experimenten, att det blir inte som man har tänkt sig. Men då lär man sig det. Och så att allt man gör lär man sig av, och det är roligt. Och man har det här att man jobbar flera stycken med samma mål. Att man försöker hitta på, lösa ett problem. Och det är ganska roligt.
När du samarbetar med föreningar eller organisationer från andra länder, så hur känns det då?
Jag tycker det är roligt. Jag är ofta ute och reser i världen och håller föredrag och besöker andra labb. Och det är alltid, man startar samarbeten och man diskuterar hur de har det. Och att kunna jobba ihop över gränserna är ju jätteroligt. Och det underlättas nu med att nu har man ju internet och sånt, det är lättare att liksom kommunicera men är på olika ställen i världen.
Hur bygger du den här kontakten med andra föreningar i världen?
Mycket är ju det vi gör, det ska ju ofta leda fram till en artikel, så att den forskning vi gör den presenterar vi ofta i artiklar. Och det läser ju såklart folk i andra länder. Och sen så då skriver de till mig då och har frågor och vill ha hjälp kanske. Och likadant som jag skriver till andra människor i världen och pratar med dem. Så att det är lite roligt. Det är som en stor grupp och man läser varandras artiklar. Och sen så träffas man någon gång då och diskuterar.
Hur växlar du den här rollen när du jobbar som forskare och universitetslektor? När du håller någon undervisning?
Så att det är... Det hänger ju ihop att jag undervisar oftast med så här ämnen som ligger nära det jag forskar med. Så att jag berättar om vad vi gör i vår forskning och vad vi försöker uppnå. Så att det är det som är det roligt också, att kommunicera forskning. Kommunicera det vi gör med andra människor. Och det har vi ju, det är ju som artiklar och en sak och en annan. Det är såklart att berätta för folk och att hålla föredrag. Eller att man undervisar, man har föreläsningar för studenterna i olika programmen. Och det är så kul, för det får man ju också den här feedbacken. Det är ju, om man skriver en artikel så då blir det mer att man lämnar ifrån sig. Man vet ju inte, man ser ju inte de som tar emot och de som läser det. Men när man pratar med folk då har man ju hela tiden den här kommunikationen. Och det är roligt.
Okej, så tack så mycket Ola för det här intervjun.
Tack så mycket.
Once I was 7 years old, my mama told me, go make yourself some friends or you'll be lonely. Once I was 7 years old. It was a big, big world, but we thought we were bigger, pushing each other to the limits, we were learning quicker. By 11, smoking herb and drinking burning liquor. Never rich, so we were out to make that steady figure. Once I was 11 years old, my daddy told me, go get yourself a wife or you'll be lonely. Once I was 11 years old. Always had that dream like my daddy before me. So I started writing songs, I started writing stories. Something about that glory just always seemed to bore me, 'cause only those I really love will ever really know me. Once I was 20 years old, my story got told before the morning sun when life was lonely. Once I was 20 years old. Only see my goals, I don't believe in failure, 'cause I know the smallest voices, they can make it major. I got my boy.
boys with me, at least those in favor. And if we don't meet before I leave, I hope I'll see you later. Once I was 20 years old, my story got told. I was writing about everything I saw before me. Songs have been sold. We've traveled around the world and we're still roaming. Soon we'll be 30 years old. I'm still learning about life. My woman brought children for me, so I can sing them all my songs and I can tell them stories. Most of my boys are with me, some are still out seeking glory, and some I had to leave behind. My brother, I'm still savvy. Soon I'll be 60 years old. My daddy got 61. Remember life and then your life becomes a better one. I made a man so happy when I wrote a letter once. I hope my children come and visit once or twice a month. Soon I'll be 60 years old. Will I think the world is cold? Or will I have a lot of children who can bore me? Soon I'll be 60 years old. Yourself some friends or you'll be lonely. Once I was 7 years old. Once I was 7 years old.
Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this. Touch this. My music hits me so hard, makes me say, oh my Lord, thank you for blessing me with a mind to run and do like this. It's just good when you know you're down. A super dope homeboy from the Oak Town, and I'm known as such, and this is a beat, you can't touch it. I told you, homeboy, you can't touch this. Yeah, that's how we living, and you know you can't touch this. Look at my eyes, man, you can't touch this. Yo, let me bust the funky lyrics. Touch this. Fresh new kicks and bands. You got it like that. Now you know you wanna dance. So move out of your seat and get a fire girl and catch this beat while it's rolling. Hold on, pump a little bit and let the noise go on like that. Like that. Pull a little mention, don't fall on back. Let them know that you're too much. And this is a beat they can't touch. Yo, I told you, you can't touch this. Why you standing there, man? Can't touch this. Yo, sound the bell. School is in, sucker. You can't touch this. Give me a song, a rhythm, making them sweat. That's what I'm giving them now. They know. You talk about the hammer, you're talking about a show that's hyped and tight. Singles are sweating so fast, I'm a white or a tape. To learn what it's gonna take in the 90s to burn the charts. Legit. Either work hard or you might as well quit. That's word, because you know. You can't touch this. Can't touch this. Break it down. Stop. Hammer time. Go with the flow. It is said if you can't prove the list, then you probably are dead. So wave your hands in the air. Bust a few moves. Run your fingers through your hair. This is it. For a winner. Dance to this, and you're gonna get there. Yo, up just for a minute, let's all do the bump. Bump, bump, bump. Yeah, can't touch this. Look, man, can't touch this. You better get hype, boy, cause you know you can't touch this. Ring the bell, school's back in. Break it down. Time.
touch this. You can't touch this. You can't touch this. Break it down. Time. Every time you see me, the hammer's just no hype. I'm dope on the floor and I'm magic on the mic. Now why would I ever stop doing this? With others making records that just don't hit. I pull around the world, from London to the Bay. It's hammer, go hammer, empty hammer, yo hammer, and the rest can't go in play. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this.
Det var allt på intervju och det är också dags att avsluta veckans radioprogram. Det är Skolan för alla, jag är programledare Jason Chen och ni kan lyssna på våra tidigare sändningar på cuppsala.se/radio. Då hörs vi klockan 7 på lördag kväll nästa vecka. Tack för att ni lyssnat.